Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Då var det dags för veckans frågor igen. Jag heter Jan Bolmesson och vid min sida så har jag min fantastiska fru Caroline. Och hur är läget, Caroline?
Jo, men det är bra. Det är bra. Vi har ju tampats här lite här hemma.
Yes.
Med lös, tänker jag. Och jag ska bara säga en sak.
Okay.
Att jag har nog aldrig fattat det här med... När föräldrar pratar om att det är svårt att bli av med lösen. Och jag har tänkt att det är liksom något som Astrid Lindgren skrev. Som fanns liksom i början på 1900-talet.
Ja.
Men det är högst reellt. Men jag tror vi har vunnit kriget nu faktiskt.
Okay, ja. Mm. Tack för att du sprider det till halva Sveriges ekonomiintresserade befolkning.
Halva Sveriges föräldrar har upplevt detta garanterat.
Okej, vad bra.
Ja, vi är inga undantag då alltså.
Ja, okej. Okay, det var skönt. Ja, så nu, jag tänkte att idag så har vi lite frågor från förra gången. Vi lovade ju att vi skulle ta upp det här med bostadsbubbla och lite andra saker. Så ja. Var tänker du att vi börjar?
Jo, men vi kan börja precis där. Alltså jag har en bekant som jobbar på Mäklarhuset som jag träffade för några veckor sedan. Mm. Och så frågade jag så här, hur är läget? Och han sa så, ja, det är så där. För det börjar ju stanna av nu, fastighetsmarknaden, sa han. Eller det har ju stannat av lite.
Ja.
Och man skriver ju på olika ställen, kanske Dagens Industri och så, att nu har den glödheta fastighetsmarknaden börjat svalna av. Och frågan är ju, vad tror du?
Alltså jag är ju, alltså jag har ju lite så här hatkärlek till den här bostadsmarknaden. För alltså redan när du och jag var, när vi hade pluggat färdigt 2005, så flyttade vi till Malmö och då hade vi inte råd att köpa en bostadsrätt, för vi hade liksom inga pengar, utan tvärtom så la vi ju back ett par hundratusen. Mm. Och sen så började du doktorera och det gav ju inte fett mycket pengar.
Nej, det gjorde det faktiskt inte. Men det gav någon.
Ja, det gav
en inkomst, det får vi säga.
Ja, precis. Och jag själv startade företag, så att det var inte jättebra. Så vi flyttade till en hyresrätt och sen började vi fundera på bostadsrätt. Och så bara såg man där 2008 att bara, gud vad dyrt det är. Och sen så började jag liksom så här titta, men så här, ska det verkligen vara så här dyrt? Eller är det liksom, är det något fel på marknaden?
Och det var då jag kom i kontakt med Boverket faktiskt, som är en så här statlig myndighet. Alltså jag har faktiskt på senare tid börjat så här, alltså staten gör ändå lite bra grejer.
Men de har många kompetenta personer.
Ja, faktiskt. Och en av de här kompetenta personerna på Boverket heter Bengt Hansson, och han har skrivit massa rapporter. Och redan där liksom för 5, 6, 7, 8 år sedan så började han skriva om att ökningen av priserna på bostadsmarknaden motsvaras inte av den bostadsbristen. För alla pratar så här, ja, men det är naturligt att priserna går upp för att vi har en bostadsbrist. Mm. Och en sån här rapport, nu minns jag inte när det var, men den fanns på Boverkets hemsida. Så sa den så här, ja men bostadsbristen kan bara förklara upp till 25% av prishöjningen. Resten förklaras av såna här engångshöjningar. Ja, och då var jag så här, vad är de här engångshöjningarna? Ja, men då var det att man avskaffade fastighetsskatten. Eller innan, jag ska helt ärligt säga att vi har ju inte upplevt hur fastighetsskatten var innan. Men den var tydligen ganska hög. Men sen så begränsade man den, så jag tror den blev så här typ max 7000 kronor. Så den blev mer eller mindre försvann. Men vad politikerna inte gjorde då, det var ju att fastighetsskatten var ju kopplad till ränteavdraget. Så att du fick skatt på ena sidan men du fick rabatt på andra sidan. Så att
men det här nu, vad är ränteavdraget för någonting?
Ränteavdraget det är ju att man får dra av 30% av räntekostnaden mot skatten. Mm, så att om du har räntor på 10 000 så får du dra av för skatten för 30%, så 3 000 spänn. Så att de facto, om man ska vara lite taskig, så kan man säga så här att ränteavdraget är att du får rabatt på att låna pengar.
Absolut.
Ja, vilket är en helt annan diskussion där. Liksom, varför har vi rabatt på att låna pengar, men varför har vi inte rabatt på typ broccoli?
Ja, nej, men vi kan prata mer om det här sen, för det finns de som undrar
om
på din blogg.
Ja, om ränteavdraget. Ja, i alla fall. Så man avskaffade fastighetsskatten, man begränsade den, men man behöll ränteavdraget. Mm. Så plötsligt hade ju folk jättemycket mer pengar. Över. Sen hade vi ju alliansregering där också med Reinfeldt och Borg som hade så här införde jobbskatteavdraget, som också blev en massa tusenlappar extra för massa människor, som gjorde att då hade människor råd att låna ännu mer pengar. Och sen 2008 så hade vi den här finanskrisen som också ledde till att man sänkte räntorna, att man gick till och med ner på de här minusräntorna, alltså minus 0,25. Senast idag torsdag när vi spelar in, så har ju fortfarande Riksbanken behållit de här låga räntorna. Så att vi hade alltså tre effekter som slog till samtidigt. Vi hade liksom de låga räntorna, avskaffandet av fastighetsskatten men behållandet av ränteavdragen och liksom det här med liksom bostadsbristen. Mm. Så att liksom sammantaget blev det ju någonting, och eftersom det den största köpet som människor gör är ju sin bostad. Mm. Så att det är ju inte som att vi köper bilar eller så här. Så att då blev det liksom, pengarna gick ju dit. Och det har ju lett till att priserna har ökat, och priserna har ju verkligen ökat.
Men vadå, menar du att människor har bytt bostäder mer?
Ja, gud ja. Har
vi pratat om gjort bostadskarriär?
Precis, till och med. Alltså vi har ju många kompisar som liksom så här, man börjar med att köpa en bostad, sen tjänar man 1 miljon på den. Ja, sen köpte man ett litet radhus, ja, tjänar man 1 miljon på det, och sen köpte man villa. Liksom. Mm. Och så har man tjänat massor av pengar på det där.
Och det roliga är att vi har ju inte alls varit med på den resan.
Nej, precis.
Vi har varit sådana losers. Egentligen.
Alltså, ja.
Men vi har ju trott annorlunda.
Ja, alltså precis, vi trodde ju fel redan där 2008. Så att min felaktiga tro har ju kostat oss ett antal hundratusen, förmodligen.
Jag har bara litat på dig.
Ja.
Nej, men sanningen att säga så har jag väl kanske inte varit så superintresserad i det här med liksom att investera i hus eller tänka, så hur ska vi liksom tjäna pengar på detta?
Ja,
nej.
Precis. Skönt annars, liksom så här, fråga och svar på riket tillsammans. Säger Jan och Karin bråka, vad fan har det kostat oss 1 miljon? Nej, men så var det inte, vi trivdes i vår hyresrätt. Men sen så var det ju naturligtvis som så att de här bostäderna har ju ökat, och jag och många med mig, när man har tittat på det så har man sagt, men detta är ju inte sunt. Alltså tittar man liksom externt, tittar man på IMF eller liksom internationella valutafonden, tittar man på Världsbanken, tittar man på EU, tittar man på ekonomer utomlands, så har de alla varit ganska ensam. Den största risken för den svenska ekonomin är ju hushållens skulder. Och för politiker så är det ju de facto, alltså det är ju politiskt självmord liksom att avskaffa ränteavdraget som alla internationella experter rekommenderar. För det är ju liksom, ta bara du och jag nu när vi liksom köpte hus förra året där vi i dagsläget betalar 9000 i månaden i ränta. Ja, det är plötsligt så skulle de säga, men grattis, vet vad, ni får 4000 extra i ränta varje månad. Det är ju inte direkt som att man hade tyckt att det där låter som en bra idé. Eller hur? Så att liksom, hade man avskaffat ränteavdraget så hade 2 miljoner hushåll eller fler i Sverige pang, boom, 30% högre boendekostnad.
Mm.
Alltså det går ju inte.
Ja, och det är många som nog inte, alltså det, där ligger man på gränsen.
Ja, gud ja. Gud, alltså vad man pratar om, det man borde ha gjort, som man gjort i Danmark, det är att man avskaffar ränteavdraget med 1% i taget. Mm. Att man liksom 1% första året, liksom sen nästa år så är det ytterligare 1%. Så att över 30 år så avskaffar man ränteavdraget.
30%.
Ja, precis.
Nej, men, sorry, jag var bara tvungen.
Ja, nej, men tanken är ju så här, och det är nu man skulle gjort det. Nu när räntorna är låga. Det är ju nu det hade varit smart att börja avskaffa ränteavdraget. Problemet är att vi har ju val nästa år. Så att liksom det är ingen som kommer vilja göra det. Och jag vet inte om det var Kjell-Olof Feldt eller någon annan sån här politiker som sa så här att när någonting är ekonomiskt möjligt, då är det politiskt omöjligt. När det är politiskt möjligt så är det ekonomiskt omöjligt.
Mm.
Och det är väl liksom så som det ser ut. Eller han, Jean-Claude Juncker eller vad han heter, i EU. Han har också så här fantastiskt citat. Så här, vi politiker, vi vet vad vi borde göra, men vi vet inte hur vi blir omvalda efteråt.
Nej.
Liksom. Så att här är det ju lite så här, staten och kapitalet sitter lite i samma båt. Jag läste senast idag av Dagens Industri att de svenska bankerna har gjort 30 miljarder i vinst det senaste kvartalet. På bolåneräntorna. Alltså du vet, det är helt sjukt. De gör alltså över 100 miljarder i vinst på de ränteinbetalningar som vi gör. Så de är ju inte heller liksom sugna på liksom det här amorteringskravet och sånt. Så att det är liksom så här, vi konsumenter har lite hamnat i mitt emellan.
Men vad kan vi göra då egentligen? För mig känns det som att vi är schackpjäser.
Ja, men det är vi. Lite så faktiskt.
Alltså, då är man ju någon annan... bestämmer vart du ska gå.
Ja.
Och jag tror det är rätt många med mig som tycker att det är skit.
Ja, nej men så är det.
Vad kan vi göra då?
Nej men alltså, tyvärr så är det inte så mycket vi kan göra. Den rekommendationen jag brukar ge folk är ju att se, liksom, se boendet, och så var det för oss också, att se boendet som en konsumtion.
Mm.
Att inte se sitt boende som en investering. Och den stora anledningen till det ser jag så att om man tittar på ett boende, om man tittar på en villa till exempel, en bostadsrätt, det är ju inte någon, alltså den ger ingen utdelning varje år, den ger ingen vinst, den ökar liksom inte i värde på något fundamentalt sätt. Det är inte som att bostadsrätten är bättre i december än vad den var i januari om du inte gör någonting med den, utan tvärtom så har den ju slitits ett år. Alla vitvarorna är ett år äldre, huset är ett år närmare ett takbyte, bostadsrättsföreningen är ett år närmare ett stambyte. Alltså så att liksom ett hus kostar, eller ett boende kostar ju pengar. Och det är därför man tittar på så här långa historiska serier på huspriser. Alltså det finns sådana här typ index från Holland från 1600-talet. Så är det ju så att huspriserna har egentligen inte ökat i värde, utan de har bara mer eller mindre följt inflationen.
Ja.
Alltså så att det har inte varit någon så här real ökning i realpriser. Men jag tror att många av oss blir ju lurade. Både av inflationen, men också att priserna har stigit jättemycket. Och detta med inflationen tänker jag att, om jag tar mammas hus som exempel.
Mm.
De köpte ju det 1988 för typ 1 miljon. Alltså säg att vi kunde 1 miljon. Och säg att det idag hade varit värt 1,8 miljoner. Då hade de tjänat 800 000. Du vet, det är 800 000, det är mycket pengar för folk. Men grejen är att om man tittar på det där huset för 1,8 miljoner idag. Så har hon inte tjänat en krona.
Nej,
och det är
vadå?
Det som är det sjuka. För att 1 miljon 1988 är 1,8 miljoner 2017. På de här 30 åren har pengarna alltså minskat i värde där med inflationen.
Nästan 1 miljon.
Så att hon hade fått ut liksom lika mycket pengar i dagens valutavärde. Men det sjuka är att du hoppas att denna människa som kom på detta på Skatteverket fick en fredagstårta. För hon hade dessutom fått betala 22% skatt på de där 800 000.
Mm.
Så hon hade ju de facto gått back. Och det tror jag inte många tänker på, att liksom på de här prisökningarna är så höga. Ja, men liksom en stor del av det där är faktiskt inflation. Så att det som jag skulle säga som har hänt annorlunda nu är att i media har det framförallt så här, bostadskrisen är här, priserna ökar inte längre i den senaste Value Guard eller HOX-redovisningen. Så att nu börjar folk bli lite så här rädda. Och detta har ju påverkat börsbolagen, alltså de här Oscar Properties, JM, NCC.
Som bygger
nya bostadsrätter.
Mm.
Och de har ju liksom börjat tappa, jag tror det var Conny Coopia som skrev på sin blogg redan i våras, att så här blanka de här företagen för det kommer att gå åt skogen. Och då blir det en negativ spiral, för plötsligt så börjar liksom Dagens Industri skriva om de här aktierna som går ner. Och då kommer det över till vanliga pressen. Folk blir så här, gud, jag vill inte bli blåst om jag köper en bostad nu, om det kommer minska i värde. Och så hamnar vi i den här negativa spiralen. Och
självuppfyllande.
Mm. Och många säger så att det är ofta så bubblor börjar spräckas. Är det då, har vändningen kommit? Ingen aning. Alltså det, egentligen skulle jag säga så här, nej, jag tror inte bostadskrisen är här ännu. För att, och varför jag nu sticker ut hakan, men varför jag inte tror att den är här ännu är helt enkelt för att det har inte skett något fundamentalt. Alltså det är ingen förändring annat än liksom att media har börjat skriva om det, alltså vanliga tidningar. Räntorna är fortfarande låga.
Mm.
Liksom, det är inte någonting som annat som har hänt med bostadsbristen. Där är ingen skatt som har höjts. Ränteavdraget har inte avskaffats. Där är inget nytt amorteringskrav. Alltså fundamentalt sett är det ju inget som är annorlunda nu i oktober än vad det var i
när du
augusti.
Säger fundamentalt, menar du då när man bara tittar på siffror?
Ja.
Ja, okay, bra.
Så att det enda som har förändrats här är attityden. Eller människor har börjat bli rädda.
Ja.
Det är det som har hänt. Och då menar jag på att till exempel när du och jag köpte hus förra året. För oss spelar det ju inte så himla stor roll i den här liksom, för vi avser att bo i vårt hus i liksom många år framåt.
Mm.
Och vi ser huset som konsumtion. Vi köpte det först när vi hade råd. Och vi har räknat på att vi har råd med att huset faller i värde också. För att, liksom, för det behöver man också vara titta. Gud vad jag pratar mycket idag. Men när man tittar på den här bostadsbubblan så bör man ju liksom vara någonstans realistisk. Vad är en bostadsbubbla? Jo, då pratar man att priser, jag tror han Bengt Hansson, han skrev för typ 3-4-5 år sedan i rapport att det vore inte orimligt med en priskorrigering på den svenska marknaden mellan 18-35%. 18% för villor och 35% för bostadsrätter. Jag tror i och för sig att där kommer
det
vara
mycket,
det är rätt mycket, men det är ändå inte så här, du vet, att folk blir utfattiga, alltså krasch. Jag kan personligen tro att det kommer vara lite mer, att vi kanske kan se upp emot 40-45-50%. Faktiskt.
Jag tror du skulle säga mindre.
Nej, jag tror faktiskt inte det. För det kommer alltid en överreaktion. För det där är återigen, då har han räknat fundamentalt. Men vi människor
och
är...
kanske.
Ja, men han har räknat med att människor är rationell. Han har räknat så här, vad är det matematiska värdet? Liksom, vad borde
ja,
det vara?
Ja, okej, du räknar med känslorna också. Känslosvallet.
Ja, känslosvall. Och det blir alltid en överdrift. Så ja. Jag tror att det kan bli upp mot 40-45%. Kanske 25% för villor. Men det kommer inte ske över natt, utan detta kommer ske över kanske 3-5 år.
Så man har tid på sig så att det, reagera, menar du?
Ja,
eller?
Fast jag tänker att de som bor i sitt hus för att bo, vi kommer inte att göra något annorlunda för att huset på vårt värde.
Nej, men om man behöver reagera så har man
ja,
lite tid på
det
sig.
Kommer vara, men folk kommer ju förmodligen, liksom, alltså man kommer inte ta den här förlusten om man vill reagera. Så att jag skulle säga att problemet kommer att vara att människor kommer att bli inlåsta i sina boenden.
Mm, och det, jag tycker det är intressant med psykologin där, vad som sker när man blir rädd.
Ja, men när man blir rädd. Jag har ju sett det i så många andra, för att jag var i ett företag där vi hade aktier och där hade folk köpt aktier för 11 kronor. Och sen var marknadsvärdet 3 kronor.
Mm.
Och det var så här, så erbjöd jag mig att köpa upp aktierna för 3 kronor. Men de där, nej, jag vill inte sälja. Så jag då, okej, vad vill du sälja? Ja, men vi säljer för 11 kronor, för jag köpte för 11 kronor. Ja, men det är inte värt 11 kronor. Nej, det behåller jag hellre. Och för mig är det så här, det gör inte, det är inte smart. It doesn't make sense. Det är bara värt 3 kronor. Och jag tror att precis samma reaktion kommer vi se på bostadsmarknaden. Ja, men jag köpte detta för 1 miljon, den här bostadsmarknaden. Jag vill ha ut 1 miljon. Ja, men den är bara värd 600 000.
Mm.
Och det kan vara extremt mentalt påfrestande för folk att ta den förlusten. Och då kommer de sitta kvar i sina boende och de det kommer vara synd om, det är ju de som egentligen skulle behöva ett annat boende. Alltså det unga paret som får barn.
Som inte hittar det.
Ja, som kommer få bo i en liten lägenhet. Eller liksom det kommer vara... ett annat sånt här, alltså, vad var det? Jag tror det var i Nordnet eller på någon intervju där jag gav ett tips. Och vad är ditt bästa tips för bostadsbubblan? Alltså, investera i ditt förhållande så att du inte behöver skiljas under den perioden. För att liksom, vid en skilsmässa så kommer ju det vara katastrof. Alltså har du köpt en villa för 3 miljoner och den är värd 2 och du måste sälja för 2 miljoner för ni vill inte bo tillsammans. Ja, då kommer var och en få 500 000 i blankolån. Mm. Och det kommer ju inte vara något trevligt.
Nej.
Liksom. Så att det där kommer vara, kan man bara rida ut stormen, kan man köpa sitt boende, bo där i 10 år, då är det liksom ingen ko på isen. Så att samma sak där, återigen, liksom en realistisk, man behöver ha en realistisk syn på det.
Mm. Ja, bra.
Tänker du något mer? För nu har vi pratat 20 minuter.
Ja, vi har pratat 20 minuter. Men,
ska vi avsluta detta med bostadsbubblan?
Vi kan avsluta detta här nu, men vi har mer att säga om det här med bostadsbubblan egentligen.
Okej, men säg. Har vi någon mer fråga kring bostadsbubblan? Så tar vi
det var en person här som ställde en fråga på bloggen. Är det en bubbla eller är allt precis som vanligt? Som att...
Jag skulle säga så här, det är absolut...
Är det inte bara så att vi kommer att korrigera det på något vis? Så att vi liksom slipper...
Nej, jag är definitivt säker
lite,
på att
det är... Lite cyniskt.
Ja, nej, det är definitivt en bubbla. Bostäderna idag kostar fundamentalt mer än vad de har gjort någonsin historiskt. Där är... liksom vi bygger mer än i princip något annat land i EU, så att den bostadsbristen kommer, alltså där är, återigen, fundamentalt så är det övervärderat. När kommer bubblan brista? Ingen aning. Jag har ju haft fel i timing i 10 år, som vi sa innan, det har kostat oss massa pengar. Men jag kommer ihåg att jag läste någon kommentar på bloggen också som var så här: kan inte den jävla bostadsbubblan komma nu så jag kan få köpa mitt hus? Och det tyckte jag var ganska, ganska roligt. Liksom. Men jag tror att bostäder är en väldigt dålig grej att spekulera i. Alltså faktiskt. Utan vill man så här, ska man tjäna pengar? Det finns mycket, mycket bättre sätt som alltså portföljindexfonderna och sådant. Utan boende är en konsumtion. Köp det för att du gillar det. Köp det för att ni ska bo där i 10 år. Se till att ni klarar amorteringen. Se till att man klarar en ränta som är högre. Och även om jag inte brukar rekommendera amortera för att det är så kass avkastning på det i förhållande till att investera, så alternativkostnaden är så hög, så brukar jag säga, se till att man har pengar att man kan amortera om ifall att räntan stiger. Mm. Och sen så tror jag att man behöver räkna på en ränta.
Det är
ränta.
Rätt mycket pengar man måste ha tillgång till då.
Ja, men alltså ja, man behöver inte amortera hela. Men ja, men precis. Men att jag tror att man bör räkna på en ränta på 4-4,5%. Alltså vi
räkna banken på som högst.
Jag tror de räknar, jag tror de 7. Men det där är också helt sjukt. Alltså man säger så här, bankerna lånar inte ut om du inte klarar 7%. Och sen så kommer Nordea med en undersökning, tror jag att det var så här, 15% av befolkningen behöver lämna sina bostäder om räntan ökar till 4%. Och då är det så här, någon gjorde inte sitt jobb ordentligt. Liksom.
Ja, okej.
Okay. Hade vi något mer, någon sista kring bostadsbubblan?
Nej, det var ju mest som jag själv tänkte på att tänka på innan bubblan spricker. Men jag tänker ändå att vi kanske har diskuterat.
Nej, men om jag skulle säga så här, innan bubblan spricker, nu är ekonomin god för de flesta. Så lägg undan pengar, se till att förhandla räntan med banken, se boendet som en konsumtion. Mm. Det är verkligen de. Spekulera inte i boende. Det är ingen bra grej. Alltså. Mm. Ja, men jag tänker så att då ska vi hålla.
Vi håller
där. Och så hoppas vi få återkomma om ett par dagar med det vi egentligen skulle prata om idag.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.